Jag vill med den apostoliska hälsning som Paulus i episteln idag hälsade församlingen i Thessalonike med säga: nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nu har församlingen i Norrköping fått samma hälsning som församlingen i Thessalonike. Låt oss be. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen. Den tid som vi idag lever i är en nådatid. När Jesus for upp till himmelen sa änglarna vid lärjungarnas sida: Galileer, varför står ni och ser upp mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Och allt sedan den dagen har kristna människor sett upp emot himmelen och undrat om inte tiden snart är inne då frälsaren ska återvända. Man undrar, varför dröjer han ännu? Kan han inte komma snart och rädda oss undan denna onda tidsålder och föra oss in i sin eviga glädje? Och att han ändå ville komma snart. Varför dröjer han så länge? Kristendomens fiender har å andra sidan tagit Jesu löfte om sin återkomst i härlighet till intäkt för att håna hans följeslagare och fråga ungefär så som Petrus återger deras ord. Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens begynnelse. Petrus svarar på detta: det är inte som många tror att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Här ser vi alltså att den innevarande tiden är en nådatid. Varje dag är en frist, en möjlighet för oomvända syndare att vända om till Herren Jesus Kristus och ta emot hans frälsning. Jesus vill nog redan i detta nu komma hit tillbaka till jorden och visa sig för de sina. Hämta hem dem till Faderns rike för att där dricka det nya vinet tillsammans med dem. Men han vet att den dagen som han kommer åter, då kommer ju samtidigt alla oomvända syndare att förgås. Och därför håller han sig fortfarande nogsamt undan. Därför att inför den absoluta heligheten, i mötet med den helige själv, kan ingenting orent och syndigt bestå. Det bränns sönder. Bara den som har mottagit syndaförlåtelsen, iklätt sig Kristi rättfärdighet, kan bestå den dagen och stå fram inför härlighetens tron, ren rättfärdig och helig. Det är på grund utav detta som evangeliet predikas över hela världen. Gud vill föra människor in i sitt rike. Den enda anledning till att världen ännu består, att hela universum, alla galaxer, planeter och stjärnor ännu finns kvar, det beror på endast det faktum att alla utkårade ännu inte är inbärgade i Guds rike. När den dagen har skett, när alla har fått möjlighet att ta emot evangeliet, då har inte världen något existensberättigande längre. Då kommer inte någon mer människa att kunna bli frälst. Och då kommer Jesus tillbaka för att hålla dom. Ingen utom Fadern i himmelen vet vilken dag eller vilken stund det blir. Det kan vara idag. Tänk hur hårt marginaliserad och undanträngd kyrkan är idag redan. Hur kringskuren hon är i sina möjligheter. Och hur svårt det är att föra människor in i Guds rike. Vi kan vara mycket nära den dag då Herren Jesus kommer åter. Och den dagen tar ju då också nådatiden slut. Och för den enskilde så kan nådatiden ta slut innan den dagen. Nämligen när den kroppsliga döden infaller. Den som här i nådens tid förspilt den dyra nåd som Gud erbjudit för intet kommer i evighet att vandra på den olycksväg som han eller hon påbörjade här i tiden. Om den fruktansvärda vägen bort från Gud, bort från saligheten och himmelen, ska vi nu tala. På den yttersta dagen så kommer Jesus att döma. Och i den text vi nyss läste står det att människosonen den dagen kommer att komma i sin härlighet tillsammans med alla änglar och sätta sig på sin härlighetstron. Och han kommer då att säga till dem på den vänstra sidan. Han kommer ju först att så som en herde skilja ut mänskligheten i två grupper. Får och getter. Och getterna på den vänstra sidan. Alltså de syndare som inte lät sig omvändas. Till dem kommer han att säga de förskräckliga orden. Gå bort ifrån mig. Kommer det då att vara allmaktens skadeglada triumf över dem som inte räckte till, över dem som inte räckte ända fram? Nej, den som känner Jesus vet att den stunden i domens ögonblick kommer inte att vara någon glad stund för honom. Lika bedrövad som han var när han grät över Jerusalems förstockelse och ville samla dess barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men de inte ville, lika bedrövad kommer han då att vara med tanke på de obotfärdiga syndarna. Hur måste det inte plåga honom att för evigt visa bort dem som han offrat sitt liv för att frälsa? Han hade gjort precis allt för att frälsa dem. Men i framhärdad synd, ondska och otro hade de in i det sista sagt nej. Och hur bittert blir det inte för den förtappade människoskaran själv som den dagen får höra de fasansfulla orden: gå bort ifrån mig. Vilket förskräckligt farväl. Farväl vår Jesus, som ville ha frälst oss, men vi ville inte ha någon frälsning. Farväl vår Jesus, du ville oss väl, men vi ville oss själva illa. Farväl vår Jesus, du klappade på vårt hjärtas dörr, men vi stängde igen den. Nu har vi aldrig mer någon nytta av att du kom till oss, att du föddes i stallet i Betlehem. Nu har vi aldrig mer någon nytta av dina strimmor och sår, av ditt kroppslidande och dina själakval som du för oss har utstått. Vi skulle ha kommit till dig med våra synder innan vi avkrävdes räkenskap för dem, men vi gjorde det inte. Nu är alltså nådatidens slut. Den kommer aldrig mer igen. Aldrig ett enda dragande av Gud Fader mer. Aldrig ett enda klappande av Guds son mer. Aldrig en enda kallelse av den helige ande mer. Aldrig en enda predikan. Aldrig ett enda skriftetal. Aldrig mer något bibelstudium. Aldrig mer någon gudstjänst. Farväl vår Jesus. För evigt farväl. Och vart de bortvisades väg leder, det vill jag inte tala alltför utförligt om. Det är nog att säga att det är fråga om den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ja, det är verkligen svårt att ta till sig detta fruktansvärt allvarliga. Och när det liksom tränger in i ens hjärta så blir man alldeles knäsvag. Tänk att det finns en sån plats och att människor, sådana som vi möter till vardags, de allra flesta av de människor vi träffar på, kommer att tillbringa hela den långa evigheten i detta fruktansvärda pinorum. Det är i stor kärlek som Jesus idag nämner detta för oss. Han vill varna oss därför att han ju inte vill att någon enda utav oss ska hamna där. Vi hör ju inte hemma där. Egentligen hör inte någon enda människa hemma där. För det är en pinoplats för djävulen och för hans onda anhang. Det är fullständigt onödigt också att någon människa skulle hamna där. Jesus har ju redan burit vårt straff och vunnit en evig frälsning åt oss var och en. Allt är färdigt. Det är fullbordat. Du har en frälsare som älskar dig så fruktansvärt mycket att han själv led helvetets straff för att du skulle slippa att göra det. Han vill ju istället ha dig hos sig i himmelen. Där hör du hemma. Det är för detta, den eviga gemenskapen med Gud, som du har skapats. Det var Guds syfte med ditt liv. Och det var därför han sände sin son, för att åstadkomma detta. Jesus vill ha dig på den högra sidan om härlighetens tron, bland den skara till vilken han kommer att säga: kom ni, min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt för er från världens skapelse. Och om denna skara ska vi nu avslutningsvis tala. Att bli tagen tillvara av Gud, att få vara hos honom i evigheten, den möjligheten gäller varje nu levande människa. För vi lever ju som sagt i nådens tid. Än har inte vägarna slutgiltigt skilts åt. Än har vi alla möjlighet att komma med på livets sida, på den stora uppdelningens dag, då vi ska ställas till svars för våra liv. Och det blir då inställningen till Jesus som avgör var vi ska hamna. I himmelen eller i helvetet. Det är genom tron på frälsaren och bara genom det som vi blir arvingar till det eviga livet. Men av flera bibelställen att döma skulle man kunna tro att det var på de goda gärningarna det hängde. Det gällde ju för er som var med på nattvarden i morse. Ifrån skriftetalet där så tog jag upp ordet ifrån Uppenbarelseboken 20. Där det talas om vad som står skrivet om oss i böckerna. Där alla våra gärningar är upptecknade. Just det som vi också sjöng om i en sångvers här. Och det gäller också inte minst vår evangelietext idag. Där säger nämligen Jesus att de välsignade, det är de som hade gett människosonen att äta och dricka. De som tog emot honom då han var främling, klädde honom då han var naken och besökte honom då han var i fängelse. Idel goda gärningar alltså. På den undrande frågan när detta hade skett fick de välsignade svaret att det hade skett varje gång de hade tagit sig an någon utav människosonens minsta bröder. Allt som står i den heliga skrift är ju sant. Och därför stämmer det också att det blir en dom efter gärningar. Men verkligt goda gärningar kan bara den göra som har tagit emot förlossningen i Jesus Kristus. Och det goda som vid domen tillskrivs en sån människa kommer då bara att framstå som ett vittnesbörd om den genom tron mottagna frälsningen. Det är en sån funktion som gärningarna ska ha på den yttersta dagen. De ska vara tecken på hur vi har förhållit oss till Jesus. Om man har levt i tro eller i otro. De goda gärningarna utgör inte på något sätt grunden till saligheten, utan orsaken till att en människa blir frälst, Det är uteslutande, helt och hållet, Kristi försoning. Men liksom frukten visar hurdant ett träd är, så visar gärningarna vad som finns i vårt inre, om vi levt i gemenskap med Jesus eller inte. Jesus kan själv använda bilden av trädet och frukten i samband med att han talar om den yttersta domen. Han framhåller också att det bara är genom att leva i gemenskap med honom som en människa kan bära god frukt. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Gärningarna är alltså bara ett utflöde av och ett vittnesbörd om den saliggörande tron på Kristus. Det är också så Luther förklarar gärningarnas funktion på den yttersta dagen. De har en vittnande funktion och utgör inte grunden för något domslut. Vi ska också lägga märke till att de välsignade som tillskrevs alla dessa goda gärningar, de var inte ens medvetna om att något sånt hade skett. De frågar helt oförstående: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När ljuset, när fullkomlighetens ljus på domens dag faller över allting som här i nådens tid varit fördolt, då kommer de trognas salighet att bli uppenbar som aldrig förr. Här nere på jorden så har det visserligen funnits förklaringsdagar i de kristnas liv, men oftast så var saligheten fördold. För livet var kanske fyllt av kors, lidande och svårigheter. Därför att den kristne får utstå fattigdom, hunger och sjukdom precis som alla andra människor. Kanske fick han eller hon till och med utstå förföljelse eller fängelse för sin tros skull. Men saligheten var inte bara fördold för människor vid sidan av som tittade på de kristnas liv, utan också ofta för den kristne själv. Man ville nämligen få så mycket gott uträttat, men det blev så litet och futtigt alltsammans. Kraften var så svag att man inte förmådde mycket. Och så ville man ju bli helig och ren, men såg den efterhängsna synden i det egna hjärtat. Och feghet gjorde att man svek Herren så många gånger. Det blev många nederlag, och ibland var frågorna så många och svaren så få. Och ibland kändes det som om bönen knappt nådde upp över det egna huvudet på sin väg upp emot himmelen. Ibland var den andliga så kallade känslan alldeles borta, och det andliga livet uppfattades som helt dött. Och synden kunde härja, slita och riva inom en. Men den här dagen, domens dag, då kommer de trognas härlighet att uppenbaras för alla och inte minst för en själv. Den lycka som stundvis kunde infinna sig redan här i livet, vid läsandet av Bibeln, i kyrkan under predikstolen eller vid altaret kring nattvarden. Det som var en försmak och en pant eller en handpenning på det som hör himmelriket till. Den lyckan kommer då att fullständigt genomstråla de trognas hela varelser. Redan den upptäckten att ha blivit placerad bland de välsignade på den högra sidan innebär ju den allra största lycka. Tänk att jag får stå med bland skaran av Herrens välsignade. Det är ju helt ofattbart och det går ju över all rimlighet. Hur är det möjligt att jag får stå här? Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Nej, nej, det är inte jag som har gjort något. Allt detta, det har min frälsare Jesus gjort för mig. Ja, ja, det är så det är. Det är för Jesus skull jag står här. Jag trodde på honom och på hans underbara löften. Och det blev mig så som jag trodde. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. För Jesu Kristi skull. Amen.